Podplay.
Hej lyssnarna. Ni frågade just om vi skulle rulla i bullen. Och då tryckte jag på den lilla knappen, om ni förstår vad jag menar. Ja, vi är på Secret Garden, vi. Det var faktiskt min idé. Vi firar Pride, som väl egentligen börjar... Invigningen är väl imorgon?
Nej, igår.
Igår är det som händer med mig.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Och Martina och jag är, som ni hör, på Secret Garden i Gamla stan. Podden kommer från Expressen Kultur. Jag heter Gunilla Brådres. Nu käkar vi.
Nej, men så här då. Den så kallade gaysvängen.
Ja.
Har betytt väldigt mycket för mig. Det var liksom där jag blev vuxen, på gayställen. När jag var 20-årsåldern och lite uppåt sådär, så umgicks jag extremt mycket med min vän som jag vet brukar lyssna. Håkan. Hej Håkan. Jag har varit någon sorts, vad ska vi säga, mer än en gäst. Vittne och också faktiskt översättare mellan engelska och svenska i ena fallet. På två av de två bröllop Håkan har haft med då herrar.
Ja.
Ja. Och ja, men Håkan och jag, vi var varje kväll på Sidetrack, där du och jag var för många år sedan, den lilla gaybaren vid Mariatorget. Davey Hakala, som brukar DJa där faktiskt fortfarande, brukade gå förbi Håkan som mitt bord och säga: har ni inget hem? För vi var där jämt.
Just det, då fick vi faktiskt först den här kursen i Martinas
gay story,
gay story.
Så
ja.
Hittar man Sidetrack-avsnittet, ja. Det är ett jättegammalt avsnitt.
Ja, det är väldigt gammalt. Det är knappt, det är, kanske inte, det har, en del avsnitt har ju bara gått upp i tomma intet.
Nödelivödelivöf.
Men ja, väldigt konstigt. Men...
För övrigt är ju inte jag hetero heller, som alla säkert tror, bara för att jag lever med en man. Nej. Om man nu ska hålla sig till de klassiska könsstereotyperna. Nej, jag är inte hetero, jag är bi.
Hoppla hoppla.
Bara så ni vet. Ja. Så jag är ingen inkräktare här på Secret Garden.
Vad är jag då? Är jag en faghag?
Det är väldigt viktigt att du får definiera dig själv, tycker jag, Gunnar.
Man ska aldrig sätta etiketter på en annan människa. Men är det en okej etikett? Är det en etikett som fortfarande...
Jag har aldrig...
Får man säga det i det här jävla landet, så att säga?
Visst fan får man säga. Gunilla! Du tänkte att den har blivit cancelad som ja. Massa andra. Nej, faghag får man väl för fan säga. Eller vad säger ni? Om vi har några lyssnare som vet. Aldrig hört att man inte skulle få det.
Rakt översatt, bög. Hagga.
Mm. Det var väl det jag var, eller är, eller vad man nu ska säga.
Och det är alltså en kvinna som hänger med, som gärna hänger med homosexuella män.
Ja.
Ja. Det eller finns också fördomar för de här också. Lite grann hur man ser ut, eller hur?
När man är en fag.
Fördomsfulla bilder, det är väl de som inte är okej.
Man, hur brukar man se ut då?
Nej, men då tänker jag lite, kanske lite lätt överviktig, väldigt pratsam.
En som är alldeles för pratsam för att heteros
ja,
ska stå ut
med. Ja, så orkar inte mer då. Nej.
Nej.
Måste, lite flamboyant kanske. Eller lite så här, en kärring.
En korsning mellan kärring och diva, skulle jag säga. Ja. En lite divig kärring. Du vet, en som tänker Som har lite så här lite mörkare röst kanske.
Ja, kanske.
Och så
tar plats.
Tar plats, har coola glasögon. Ja. Skrattar högt, det gör ju jag.
Ja.
Jag skrattar ju så att folk hoppar till liksom. Det fick mig flera gånger på tunnelbanan faktiskt att folk, fast de sitter med hörlurar, så blir de liksom avbrutna i sitt poddlyssnande.
Ja just det, de hoppar till. Ja, det gör de.
Ja, men
det är alltid när du och jag är ute och lunchar så hoppar folk till.
Alltid.
Man känner det. Man har den här, det är liksom i ögonvrån.
Så märker man det där.
Ja.
Med mitt skratt.
Det är ungefär som, det, ja. Kan vi jämföra med människor som lever med kändisar. Eller kändisar själva.
Ja.
Som är ute och går. Då och plötsligt hör det här rasslet i gruset. Ljudet av en klack. Som liksom vänder sig om när den har gått förbi. Förstår du?
Eller Johannes Brost, min gamla vän. Ja. Som berättade att när han var i affären. Ja. Så kunde han ofta höra. Det är två S i Johannes Brost. Så att även om folk var en bit bort. Så kunde han höra när han stod och valde fläskfilé eller något sånt där. Så hörde han det där. För att även om folk viskade. Så hörde han. Men han var så van vid det. För att
det är så högt diskant i ljudet.
Johannes. Så att, och han, det hände varje dag utan undantag. För han var så distinkt. Alla kände igen honom. Det gick till och med fram några unga tjejer till oss när han och jag stod ute och rökte utanför restaurang Brillo. Så gick det fram några flickor i 20-årsåldern till oss och sa till Johannes så här: hej, är du känd?
Det är rakt, det är straight forward, det tycker jag är ganska här.
Ja, vi var, det är ganska var bra. Jättesnäll mot
dem. Är det du som är känd?
Ja, fast de hade ju inte koll på, de hade ju inte sett rederiet.
Nej, men de kände på sig. Lika bra att gå fram och fråga öppet, istället för det där raspet i gruset.
Eller det roliga. På min födelsedag var jag på middag faktiskt på ett annat case-ställe, nämligen Mälarpaviljongen. Med min make och vår vän Conny som du har träffat, som var med när vi var hemma hos Lars Lerin och Junior.
Just det.
Ja, vi var på Mälarpaviljongen.
Conny fotografen?
Ja.
Ja,
precis. Och då gick jag och kissade. Och så när jag kom ut så stod det två kvinnor, lite äldre än jag, utanför. Och så fick de se mig och den ena pekade på mig. Hon stod en meter ifrån mig. Pekade på mig och sa till den andra: titta, en kändis. Och jag är ju inte brostis, så att jag, det där händer ju inte mig särskilt ofta. Men inte det ett väldigt intressant socialt beteende? Alltså hon stod ju mitt emot. Kunde hon inte ha sagt något till mig? Eller vänta tills jag hade gått därifrån. Hon
avhumaniserade dig.
Ja, avhumaniserade. Jag är fortfarande ledsen. Och det var dessutom min födelsedag. Förstår du?
Vad ska man säga? Du kan ju inte säga något heller. För hon pratar ju inte med... Det är inget. Nej, det är
jag
inget.
Jag kan inte säga något. Och det roligaste var ju att jag kom ju ut från toaletten. Och sen så skulle ju
dra.
Så de...
Nej, det är ju värre. Det blir ju värre då.
Kändisen hade just pissat liksom.
Ja. Nej, men apropå faghag så undrar jag, jo, det finns ju två typer, eller fördomsfulla liksom faghags arketyper. Den andra sorten som inte är den här som rullar det, vad underbart, hade jag kunnat vara proffsig nog och inte säga, kommentera det nu när du bara hade tummen upp.
Men
nej, då hade vi den första typen som du kanske tillhör då.
Beror på. Jo, den där som skrattar jättehögt. Grejen är att jag var ju så ung. Så jag var en ung variant.
Ja, jag tror inte att du var... spelar någon roll här.
Nej, jag var kärring redan då. Precis som jag var kulturtant redan när jag var 5.
Jag ska inte tvinga in dig i det facket. Nu, jag spekulerar ju bara kring de här liksom, prototyperna.
Men vilken är den andra?
Nej, men den andra är ju de här liksom, glamorösa kvinnorna som har en bög som accessoar lite grann.
Exakt. Det var Madonnas bror jätteledsen för. Han sa det någonstans. Christopher som var nu, de blev osams sen. Men han var bakgrundsdansare åt henne, sen blev han hennes påklädare och sen slutade med att han liksom designade hennes shower. Jag tror det är tvärtom.
Tvärtom, ja.
Tack snälla.
Skulle vi kunna få lite vatten att dricka?
Ja.
Ja, tack snälla.
Nej, men han sa att det finns kvinnor som använder bögar som handväskor.
Ja.
Och det är precis det, att det kan kännas förnedrande ju, att man ska vara någons liksom alibi. Jag är faghag. Ja. Tycker man, jag är inte ditt jävla adelsmärke. Jag är inte liksom ditt alibi som visar att du är så jävla frisinnad.
Och så, men den här personen ska väl också många gånger vara den som följer med när man shoppar.
Alla bögar måste vara jättebra på att shoppa.
Ja.
Faktum är att jag stötte på av misstag, eller misstag men av en slump på Twitter idag, den första bög-Sverigedemokrat jag har upptäckt. Undrar vad han kan ha hetat.
Ja.
Kan googla och ta fram det
sen. Mina, du tar fram det så kan jag berätta att vi har fått in våran mat nu. Martina ska käka en halloumiburgare med... Tack. Oj, nu kommer vatten med is också. Och jag ska äta en vegansk burgare. Och så har vi fått liksom sån här mini, ni vet sån här som man friterar på fritt i. På donken och allt vad det är. Då, aha, det är ju som en liten nätkorg, eller hur, man sänker ner. Och här har vi fått varsin en portions nätkorg.
Som att det liksom... Den de har varit friterade i,
kan man låtsas i alla fall. Det är som ett leksaksfriteringskorg. För en person.
Bo Broman heter den här mannen.
Bo Broman. Bo Broman.
Bo Broman.
Bromance.
Bo Bromance. Bo Bromance är... sur. För att
varför då?
Jo, för att även i år är det så att Pride inte inkluderar Sverigedemokraterna i sin årliga partiledardebatt.
Nej.
Och det gör de i sin fulla rätt, förstås. De kan göra vad fan de vill. De kan... Det är bara inte ens.
Ja.
Men... då blev Bo Broman skitsur därför att då säger jag det med vanliga att Pride ska vara så inkluderande men Sverigedemokraterna får inte vara med. Hur hänger det ihop?
Ja.
Och så utbryter en diskussion om det och så plötsligt så skriver han, jag är själv öppet homosexuell. Och jag känner mig inte inkluderad då. Alltså Bo Broman kan ju gå på Pride om han vill, men han tycker att det är hyckleri.
Ja.
Men grejen med det var egentligen att jag undrar hur Bo Broman ser på dels hur hans partikamrater har uttalat sig, inte minst Jimmy Åkesson själv, som har uttalat sig väldigt förnedrande om Pride, att det är ett spektakel och så vidare.
Ja, men skulle de vara inbjudna kanske de inte skulle göra det.
Nej,
och nu men... börjar jag tycka, när vi har hela vår liksom SD friande höger. När Moderaterna är välkomna. När KD är välkomna.
Ja.
När Ebba Busch får dansa.
Som...
Då börjar jag faktiskt tycka att nu börjar det bli, då börjar det bli tramsigt. Då får de, var ska de dra liksom? Alltså jag tar inte strid för SD, men när Pride ändå har blivit så otroligt mainstream. Varför då? Ja, nej, jag vet inte.
Det finns ju två skikt i det där tycker jag. För att å ena sidan så får jag frossbrytningar varje gång jag ser de här nya exemplen. Ja. Det är ju exempel hela tiden på hur SD flyttar längre och längre i värmen.
Ja.
Och nu är de verkligen inne i värmen för att nu så har de det här
Ja, men
det finns en teoretisk möjlighet till ett högerkonservativt block med dem och M och KD. Mm. Men inte nog med det. Utan Socialdemokraterna bedriver i princip sverigedemokratisk politik när det gäller migration.
Ja. Så egentligen tycker jag att Pride skulle bara stänga ner för alla politiska partier.
Åh gud!
Åh!
Gunny!
Men det är bra att jag har en galonväska.
Nu har jag ju gjort bort mig.
Nu kan det bli värre faktiskt. Eller jag menar, det kan bara bli bättre.
Fy vad jag...
Ja.
Just, jag blev så upprörd.
Nu fick jag mitt hela... Allt ditt vin kom på min galonväska.
Fast å andra sidan, det är ju verkligen galon.
Ja, det gick jättebra.
Alltså, hade det varit
inte en droppe på min klänning.
Men lite på din anteckningsbok kanske?
Ja, kanske. Lite på min anteckningsbok. Ja.
Fast den mår kanske
bra. Den klarar sig.
Men alltså, tänk om det hade varit...
patinering.
Tänk om det hade varit en jättefin...
Chardonnay-patinerad anteckningsbok. Den här kan de sälja på auktion om 100 år när jag är död och borta.
Nej, men när ditt hus är ett sånt där museum som Astrid Lindgrens lägenhet.
Ja.
Och någon mer lägenhet.
Ja, då får komma in och gå rundvandring. Och så man har ett rep framför mitt så här sovrum. Liksom.
Om man har ett rep framför, vilka är de andra heliga platserna? Var är Baltos favoritmyshörna?
Men du, så här tycker jag. Mm. Och det här kanske är banalt, men du får protestera. Mm. Kan man inte säga så här att alla politiska partier, ni får absolut, ni får komma till våra dragfestival, ni får paradera. Men tyvärr, ni får inte flagga med era politiska partier. Då får ni ställa er under Pride-flaggan och så bra med det. Det här är våran vecka. Det här är inte tid för de politiska partierna att försöka liksom armbåga sig fram och ta över deras frågor.
Nej, men det är det där som är lite jobbigt också, att Pride är liksom en sån fantastisk reklamplats för nästan vad som helst. Mm. Vad man än vill marknadsföra, oavsett om det är politiska ståndpunkter eller sitt företag. Mm. Alltså man går omkring i Prideparken. Det är ju pennor med olika företagslogor överallt. Det är liksom, det är den ena märkliga organisationen efter den andra som inte har någonting med gayrörelsen att göra, som vill ha tält liksom. Och det är ju PR.
Ja, det är som en marknad så mycket som helst.
Helt enkelt.
Ja, och då har man då bestämt sig för det. Har man då bestämt sig för att släppa in hela liksom marknaden av politiska partier och liksom företag, näringsliv, kapitalister. Okej, men då kan man liksom inte dra någon slags streck vid SD, tycker jag. Ursäkta.
Det beror ju på. Det är ju det där symbolvärdet som SD har, där de fortfarande är så kopiöst vidriga. Och sen å andra sidan, om man kokar ner det till politik, så har ju liksom hela jävla den svenska politiken kapitulerat SD för länge sedan.
Och det var väl, men det hade väl varit någonting. Och bara, ursäkta, i år är ni inte välkomna.
I år är ingen välkomna.
Ingen välkommen.
För att ni är Jimmy Åkessons jävla knähundar.
Ja, det hade varit något.
Ja.
Jag vet att jag aldrig någonsin hela mitt liv har varit på Pride. På Pride? Nej. Vad ska jag... Nej. Och nu råkar jag vara... För jag brukar aldrig vara hemma den här veckan. Jag brukar alltid vara någon annanstans.
Men Gunny.
Ja.
Du måste gå på Pride.
Ja, men hur gör man då?
Antingen så kan man köpa... Alltså det är lite som på Gröna Lund. Ja. Man kan välja liksom... Man kan köpa en sån där Pride-biljett som gäller till allting.
Ja.
Men då är det ju om man vill gå på många saker. Alltså man vill gå liksom på föreläsningar i Pride House kanske. Om man vill gå varje kväll till Pride-parken.
Mm.
Då är det ju billigare att köpa en sån. Men man kan också köpa, ungefär som att köpa till varje berg- och dalbana, så kan man ju köpa inträde till bara en kväll till exempel.
Ja. En och attraktion.
En attraktion. Man kan välja schlagerkvällen, har väl inte varit till exempel.
Nej.
Och sen så kan man ju, men dels finns det alla de här sakerna som händer på Pride House.
Ja.
Debatter och diskussioner om olika saker. Men sen är det ju bara gå omkring i Prideparken och där finns ju alla de här tälten då. Det finns ju kinkykvarteret.
Ja, oj. Det här
är det. Kinkykvarteret.
Det vågar jag ju inte.
Åh! Oh! Jo, det vågar du. För vet du vad? Kinkykvarteret. Då tänker du dig liksom att du ska bli anfallen typ av någon läderklädd varulv.
Ja.
Nej, nej, nej. Tänk
prova på olika saker som jag absolut inte vågar.
Men man vill inte prova någonting. Alltså så här, tänk dig att de släcker lamporna på Clas Ohlson. Och de sätter upp en ljusslinga istället. Nej, men det är ju bara, man går där.
Men då är det attiraljer. Menar du det?
Eftersom, ja, det brukar vara något så här BDSM-tält där man kan titta på piskor och gagballs och backplugs och sånt.
Och eftersom det är mörkt så blir det mer spännande kanske.
Och tydligen i år så ska det vara ett tält. Det kan ju vara någonting för dig. För det finns något som tydligen de i San Francisco tröttnade på redan för 10 år sedan och nu har det kommit till Sverige.
Som, det brukar vara så.
Som heter Puppy Play.
Ja.
Och det är, så vitt jag förstår, så är det att man leker att man är en hund. Och det kan man göra oavsett sexuell läggning. Man kan liksom välja i vilken utsträckning och så hur långt man vill dra det. Alltså det är allt från att man faktiskt har en hundkostym till att man kanske bara har diadem med öron. Eller bara lever sig in. Och så är man en hund och så har man sex.
Har man sex? Men var har man det?
Alltså inte i Prideparken.
Nej.
Nej, alltså det här att man inte har sex på offentlig plats gäller även i Prideparken.
Ja.
Nej, det är mer så här typ att man kan gå till ett tält och få mer information om Puppy Play. Det är mer sådär som där, ungefär som när arbetsförmedlingen har öppet hus. Alltså, eller vilka som vi brukar ha. När det är såhär att alla studieförbund kommer till kulturhuset. Det är lite så fast istället med olika sexuella praktiker. Who let the dogs out? En av mina favoritböcker, det finns ju många bra tips. Man kan ge Pride-tema, men jag tänkte ge ett boktips som är lite mindre uppenbart men som är jävligt bra. Och det är Ingeborg Svenssons bok Liket i garderoben. Undertitel Bögar, begravningar och 80-talets hiv-epidemi. Som handlar om hur man begravde sina döda på den tiden. Det finns ju skildrat också i Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell hur många familjer till de unga människorna som dog i AIDS på 80-talet inte ville stå för att deras barn var bögar, så att de här dödas livskamrater fick antingen inte komma på begravningen eller fick låtsas vara kompisar, och man skrev i dödsannonsen till exempel istället för blommor tänk gärna på cancerfonden, för man ville inte erkänna att ens barn hade dött i AIDS. Och den där boken är så jävla bra för den penetrerar liksom det här att man dör när man är väldigt ung och ens föräldrar skäms över vem man var och vad man dog av. Fantastisk bok.
Jag visste inte om att den boken fanns faktiskt.
Nej, det är ju det. Alltså, sen kan man ju läsa en massa andra böcker. Männen med rosa triangel kan man läsa. Johan Hiltons böcker Don't Tears for Queers och Orlando. Fantastiska, man kan läsa Oscar Wilde, man kan läsa allt möjligt, men jag ville påminna om Liket i garderoben, för den Ja, det fick väl lite uppmärksamhet när den kom.
Mm.
Men sen har den åkt in i folks garderober. Men den finns fortfarande att beställa och köpa och allt.
Mm.
Jag har också ett boktips faktiskt. Som jag hamnade i den här boken av en underlig slump egentligen. För att du vet, förra avsnittet så pratade vi om sekter.
Ja.
Jag gav lite tips
på sekter
och dokumentärer man kan se och sådär. Och vi bör, och då lyfte du en fråga. Då berättade du vad du själv tyckte var så märkligt. Vad i ditt huvud du liksom inte får ihop det. Och det handlar om hur en människa helt plötsligt liksom kommer på en dag att jag har fått ett meddelande från Gud.
Alltså, ja.
Ja. När händer det liksom? Och hur händer det? Och hur är de så säkra på det här?
Ja!
Ja. Så med det avsnittet liksom färskt i minnet så åkte jag till Vadstena för andra gången.
Oj.
I år. För att se...
Håller du på att bli nunna? Är det den överraskning vi kommer att få? Då blir det i alla fall bra ljud. När jag måste åka till Vadstena och podda med dig, ja, en gång varannan vecka. Ja, fan vad bra ljud.
Ja, väldigt lugnt.
Ja.
Väldigt lugnt. Nej, jag åkte dit för att se sommarens andra operapremiär.
Ja, just det.
Ja, som var operaversionen av Lars von Triers Breaking the Waves.
Ja, just det.
Ja. Men då bodde jag också på det före detta gamla nunneklostret.
Liksom. Mm.
Ja. Som nu heter Klosterhotellet, väldigt fancy schmancy och finns spa och alltihopa så. Men Birgitta systrarna är ju helt närvarande i Vadstena. Man kan ju få syn på en lite då och då.
Mm.
Och eftersom Klosterhotellet låg precis bredvid Klostermuseet och hela Klosterkyrkan, alltså hela det här området, så tänkte jag att jag skulle precis hinna gå en liten runda på museet i alla fall. Mm. För att förstå lite mer om Birgitta.
Ja, för hon fick ju massa uppenbarelser.
Ja!
De stod ju som spön i backen.
Ja! Det finns ju så här målningar på henne. En stor målning som är förstorad inne på det här klostermuseet. Där man ser, liksom, där sitter ju då den sedermera då heliga Birgitta. Ner på en pall. Och så liksom från hennes huvud, eller till hennes huvud, så är det massa strålar och de kommer ju rakt uppifrån Gud. Det är för att illustrera den här direktkontakten hon hade. Ja. För hon ansåg sig ju ha det från späd ålder och tecknade ner de här då, olika berättelserna. Och hon var ju egentligen en liksom, flerbarnsmor på en, på ett, alltså välbärgad flerbarnsmor på en,
ja,
stor gård sådär liksom.
Hon hade en man.
Ja,
eller,
ja, ja, absolut, absolut. Men när han dog så beskrivs det att hon liksom tog av sig ringen och kastade den ifrån sig. För att nu
jävlar,
nu kan hon gifta sig med Jesus. Liksom.
Men vad hände med barnen, vet man det? De kanske hade blivit stora.
Barnen, jag vet inte, barnen.
Men de var ju inte Jesus.
Nej, alltså barnen, de är väl ungefär lika lite viktiga som bröderna Gibbs stora syster. Vet du att det finns en Leslie Gibbs? Ja, jag har aldrig hört talas om henne.
Och det är det som är så jävla hemskt.
Ja.
Leslie. Och det är bara de här berömda bröderna och sen är det,
ja,
Leslie.
Ja. Ja, så är det. Men det var... Ja. Det var stickspår. Men...
Gud, Gunilla, så mycket information nu. Ja, nej just det, hennes snubbe dog och då jävlar.
Ja, nej, då gick hon ju in i det här liksom, typ hull och hår. Och då började allt det här med, att, med alla de här synerna och hur allting nedtecknades. Och sen till slut så drog hon ju till Rom där hon var i... var hon där i 20 år i Rom? Med enda syftet att hon skulle försöka få påven att komma hem. För han var i Frankrike någonstans och ville inte komma till Rom.
Hur skulle Birgitta lyckas med
det? Det skulle hon. Hon skulle bara övertala honom. Och det var hennes mål i livet. Påven ska vara i Rom. Ja.
Oh,
jag vet faktiskt inte om hon lyckades med det. Ja, hon lyckades få dit honom en stund i alla fall.
Men han kom på besök.
Sen gick det, åkte de väl... nej, vänta, jag ska säga. Ja, precis. Och sen, nej, men hon dog väl där. Hon dog ju. Hon kom aldrig hem igen. Och nej. Mer än i hennes ben i en kista.
Ja.
Och den kistan som man bar hem hennes ben genom, vandrade hem genom hela Europa, stannade på olika platser.
Men här,
och delade ut ben till folk. Så här, reliker heter det, inte ben.
Ja. Fast det är ju ben.
Ja, det är... Och så fick folk, fick folk dåndimpen och det hände, skedde mirakel liksom. Och så till slut kom då hennes ben rester hem. Och sen, ja.
Det lilla
the rest is history, så att säga. Ja. Nej, men då tänkte, så satt jag där på det där klostermuseet, eller stod, och bara tittade på den där kistan. Där de hade burit hem hennes ben genom hela Europa. Och så står jag, och sen var det helt, blev det ju, ja, hela det här klostret, hela den här... hela det här som pågår än idag, Martina.
Ja. Men var Birgitta det trendsetter när det gällde det här med att få upp ett bar i sig?
Nej, för grejen är att när hon var borta, död och borta, då kom ju det här med häxprocesserna.
Just
så då, och så fort någon började prata om olika uppenbarelser,
då blev den upp.
Hon har bra timing.
Ja, för att hade hon fötts en generation senare.
Ja, nej.
Då hade det inte funnits så jävla...
Nej.
Där... Oj, Birgitta.
Ja. Men då kom jag kom hem från Vadstena, kom in på redaktionen och var så uppfylld av det här med hur kan det gå, alltså hur kan människor bli så, få så stort genomslag för sina griller?
För det har ju inte gått över.
Nej.
Uppenbarligen, nej. Enligt din personliga sektforskning så har det ju inte gått över.
Nej, det har det inte.
Nej.
Men då sa Valerie någonting intressant som jag borde ha tänkt på. Så gammal som jag är borde ju ändå slagit mig någon gång. Att det här med, för hela klostertillvaron. Ja. Det här märkliga att man ska gå upp klockan 4 på varje morgon. Att man ska ligga på golvet som format som ett kors och be. Och, ja, du vet, så här, gå i celibat och hela den grejen.
Va?
Ja. Hur kan människor liksom fortfarande, hur kan du ha sån dragningskraft? Ja, men alltså Valerie bara fick upp mina ögon för att det kanske var toppen att få komma till ett kloster.
Dels så
slapp du att gifta med den här mannen som du förmodligen inte hade valt själv, eller hur?
Bara det är en stor utan.
Ja. Det är det första.
Gud vad mycket man slipper.
Ja. Två, du kanske slapp att svälta ihjäl också.
Ja, precis. Ja. Kostologi är ju klart också.
Kostologi är också klart.
Check.
Ja. Tre, du kanske trots allt får leva ut din sexualitet.
För att man kan ju bli flata.
Det kan man. Och det kanske inte står någonting någonstans i någon skrift om att sodomi mellan kvinnor är förbjudet. Det kanske faktiskt inte finns något om
jag
det.
Jag tror de som skrev det där hade inte ens tänkt tanken. Det var för far out för dem.
Ja, tur för kvinnorna.
Ja.
Och då tipsade också Valerie mig om en bok som heter Matrix.
Oho.
Jag har ingenting med någon film att göra.
Ingenting.
Nej, inga så här flygande svartrockar.
Inte ett skit.
Inte sådana.
Nej.
Utan det här handlar om Marie de France som blev utslängd från hovet eftersom hon var för ful för att giftas bort.
Va?
Ja, och det här var någonting, det var en kvinna som levde under 1100-talet. Så att den här romanen Matrix bygger på
det finns poesi kvar lämnat efter Marie de France. Så att författaren som heter Lauren Groff, som är en amerikansk författare, som är väldigt populär och framgångsrik over there. Hon har skrivit då en roman om Marie de France. Och jag har bara läst halva, men det är så mycket sex va.
Marie, hon stångade mus, lapade djungeljuice.
Ja, det är mycket så här, ja. Doften av mossa och håligheter.
Men gud, jag måste läsa detta. Ja. Och tänk ju då, Pride och kloster.
Ja.
Kan man tro är liksom
på varsin ända av en skala?
Ja.
Nej, det är som två knäppta händer, om du ursäktar uttrycket.
Det finns någon dokumentär som ligger på SVT Öppet arkiv eller Play eller vad det heter, som handlar om heliga Birgitta i ett antal delar. Det är någon slags halvdramatiserad Pernilla August föreställer heliga Birgitta och sådär. Och det, men tyvärr, den är liksom så tråkig. Jag somnar, jag orkar inte se hela. Men den började väldigt spännande. Och det är liksom, då får man se två stycken Birgittas systrar som böjer sig över ett kranium. Alltså, och kraniet är i skålformat så. Och så är det någon behandskade fingrar som håller i det här kraniet.
Ah.
Och det är det ju då Birgittas
tjej.
Kranium.
Ja.
Tjej?
Jag tänkte att det var Birgittas flickvän som höll i kraniet.
Kanske, men vi kan väl betrakta det som att det är Birgittas flickvänner som häpnar och tittar.
Ja. De snöade in.
De säger någon på lite så här halvbrud. De pratar på lite så här halvbrud. De bryter på tyska eller vad det är. Eller på danska eller någonting. Så det blir liksom lite mer effektfullt. De säger bara, ja, tänk att det vi tittar på nu. Det är alltså det här. De här tankarna. Och det här hon har fått inne i det här. Fått den här kontakten med Gud. Ja.
Gud, det här är helt fantastiskt. Och nästan lite kink.
Ja. Ja, det... Finns det några sådana... Finns det sådana kvarter på Pride?
Skelettkvarteren. Jag tycker du ska gå in i kinkkvarteren på Pride, i Prideparken. Då ska du säga så här. Gå fram till någon i läderkalsonger. Och så säger du så här. Ursäkta grabben. Jag är ny här. Jag undrar, var har ni...
Jag har just läst den här boken.
Nu undrar jag, har ni möjligen heliga Birgittas kranium i något tält här? Du förstår, jag har en väninna som berättade att det är verkligen blandad kompott här i parken.
Ja, men det var... Tack för mig.
Varsågod.
Ja.
Det är fantastiskt att tänka att i just det här huvudskål vilade en hjärna som blev en mottagare för Guds ord och hans inspiration. Det är otroligt att det finns kvar.
Men sen hade jag ju, jag tyckte ju ändå att det skulle vara roligt att lyfta den så kallade diskomusikens roll.
Ja, därav Bee Gees.
Ja.
Ni förstår att Gunny skrev ett meddelande till mig cirka en halvtimme innan jag skulle åka hemifrån för att komma hit. Och länkade till en dokumentär om Bee Gees på en timme och en kvart, tror
jag. Ja. Jag tror till och med den är 1:46.
Ja, men lite så här på
den är jättelång.
Ja, men det enda jag har sett om Bee Gees, det är ju den där videon till Staying Alive.
Aha.
Där de går i bredd. Och...
Ja, där de går i bredd.
Åh, den är så bra.
Ja, den är så bra.
Eller de är ju fint bra.
Ja, men det var en ögonöppnare faktiskt. Det är en dokumentär om de här bröderna från
Ursprungligen från Australien. Ja. Kom från Australien.
Men är de kristna?
Nej, det finns ingenting sånt.
Varför tror man att de är utklädda till Jesus?
Man väntar, man tittar på den här dokumentären om de här bröderna. Och så tänker man, snart kommer det någonting.
Ja.
Har det stängt så?
Nej.
Snart kommer det något som handlar om att de är, inte vet jag, mormoner.
Ja.
Det var ju Osmonds. Det är Osmonds. De var ju det. Men, eller så kommer det att de egentligen är bögar som inte har kommit ut. Eller något sånt. Eller också kommer det, vad är det, något annat som att de är alla...
Hologram. De finns inte. Vi har varit lurade hela tiden. Nej, men de hade ju ett samarbete med Carola.
Ja!
Det kanske var därför jag fick för mig att de var kristna.
Det kan man ju lätt tro, alltså.
Men nej. För nej. De ser ju också kristna, och de har ju det kristet utseende.
Ja, de har det här fantastiska hårsvallet. Framförallt Barry som har det här så otroligt bra hår, alltså.
Snacka om hårkvalitet. Ja. Han hade ju kunnat bli hårmodell, liksom.
Ja. How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you...
Men sen hamnar de ju i USA.
Sen hamnar de i England. Och blir någon slags... De kommer i kontakt med Brian Epstein som var Beatles, som också var Beatles producent liksom.
Ja.
Så typ på 60-talet så låter de lite som någon slags Beatles, gör de. Ja. Och sen kommer de i kontakt med Eric Clapton.
Ja.
Ja. Och då flyttar de till Miami. Ja. Och där utvecklar de då det här liksom dans, den här dansmusiken, 70-tals, den ikoniska dansmusiken.
Och sjöng de i falsett hela tiden?
Nej, det gjorde de inte, men de kom på det. Det var liksom, det var någon producent som heter Arif Mardin som är jättestor som R&B-producent. De spelade in någon låt och så tyckte han så här, men här på slutet, vi vill ha någonting i slutet som liksom, som vi går ur den här låten.
Ja.
Någon förhöjning, någonting, gör något liksom. Mm. Och då kommer Barry Gibb på att han ska låta lite i falsett. Liksom.
Ja.
Ja.
Och då?
Och då slår det igenom. Liksom. Ja. Så då, sen blir ju de här jättestora, de här bröderna. De är så, två tvillingar och en storebror är det. Ja. Tre stycken. Ja. Och de har ju så lika röster så de får ju, deras sound blir ju väldigt unikt. Liksom. Och så väntar man på när kommer det skära sig, när kommer de slå ihjäl varandra liksom. Nej.
De blev väldigt osams.
Nej, de blev lite osams. Det verkar som den här Maurice och Robin kunde inte prata med varandra. Alltså tvillingarna kunde inte riktigt prata med varandra. De fick Barry gå in liksom emellan.
Det är skitjobbigt att vara tvillingar överhuvudtaget säkert.
Ja.
Identitetskris.
Ja.
Men ja. Den här stackars systern då, får hon
vara med någonting? Nej, hon är inte alls med. Det fick jag ju höra i ett annat sammanhang att hon fanns. Nej.
Hon är totalt ignorerad.
Nej, hon är totalt ignorerad, ja.
Jag vill intervjua henne.
Ja.
Var fan är hon
någonstans?
Ingen
stora syster, kan hon leva? För jag menar, Barry Gibb, han är väl typ 75 nu.
Ja, klart hon kan leva.
Han är den enda överlevande för övrigt. Både Robin och Morris och lillebror Andy är döda.
Jaha, då har de inte såna gener. Då kanske hon också är död.
Det kan hända.
Fast kvinnor lever ju längre.
Ja. En fick tror jag hjärtinfarkt, den andra fick cancer och någon... Den här Andy var ju drogrelaterad. Han dog ju bara 30 år gammal, lillebror.
Andy!
Ja.
Är det med i dokumentären?
Ja, Andy är med. För han gjorde en egen popkarriär. Han var ju yngre ändå. Riktigt mycket yngre tror jag.
Sladdbarn.
Sladdis, ja precis. Men han kom med sen i gänget.
Andy.
Men.
Ja.
Nu blir det här mycket längre än vi hade tänkt och, i alla fall. Men det som hände, de blev så omåtligt populära, Bee Gees, med den här Saturday Night Fever. Du vet.
Ja, ja, och Stayin' Alive.
Stayin' Alive, ja. De gjorde ju liksom, de trodde att de bara gjorde lite filmmusik, men det blev ju den mest sålda skivan i USA. Någonsin. Liksom.
Ja, och den låten finns det ju ingen som inte har hört.
Nej, nej. Men då blev de så stora så att på de här amerikanska radiokanalerna, det finns ju massor med små amerikanska radiokanalerna där de sitter då och där de snackar och spelar musik. De blev så trötta liksom på Bee Gees så att de bara, jag orkar inte med det här längre liksom. Det är för tjatigt, så det blev en backlash. Och det var inte bara på grund av att de tröttnade på Bee Gees, utan det var också för att det var... Skivbolagen förstod att de skulle tjäna pengar på disco. Så det som, de satte liksom... De stämplade disco på alltihopa. Mm. Och då blev disco blev bara massa... Det var ju massa skräp.
Ja, det gjordes ju en massa tramsdisco.
Ja.
Plastdisco.
Plastdisco. Och då hamnade Bee Gees då olyckligt i den kategorin.
Fast de var mycket bättre.
Ja, det var de ju faktiskt. Ja. De ville ju liksom aldrig säga, vi är inte disco. Vi gör vår musik. De har ju en gång låtit som Beatles och så. Nu låter de så här. Men det ordnades ju en enorm manifestation, en slags bokbål där de typ sprängde diskoskivor. Jo, det var helt galet.
Men varför denna vrede? Kan man inte bara sluta lyssna på disco?
Nej, det var sånt rasteri.
Diskon ska dö!
Ja, men ni kan se den där. Men det som händer sen är ju att de får ju liksom, de måste ju ducka för de får så mycket hat emot sig. Det här var även före Twitter liksom.
Men herre jävlar!
Ja, alltså det blev så enorm backlash. Och de var helt så här, men vad fan? Vad som händer?
Vi har bara spelat in musik. Ja, hur kan det vara ett sånt brott?
Men jag tror också att det var liksom hela heterosamhällets bristande tolerans med... Det var ju gayvärlden. Det var ju där man dansade liksom.
Ja.
Det var ju där det här blommade upp liksom. Den här musiken, det var ju där de
och så får
spelades.
Ja.
Så det som var, och det var ju väldigt mycket diskomusik som var svart också.
Ja.
Så det här var någonting också som drabbade hela den. Ja, det var liksom det vita majoritetssamhället som bara fick nog, tror jag.
Och så där är ju fortfarande för övrigt på Pride och så när man spelar musik i paraden från de här olika bilarna, då är det ju rätt så mycket disco ändå.
Ja.
Det är ju liksom, man måste alltid spela It's Raining Men 100 gånger, man måste spela Will Survive naturligtvis 100 gånger, Diana Ross måste man spela och sånt där.
Ja.
Så det där finns ju kvar, i gayvärlden är det fortfarande. De artisterna.
Ja, de har aldrig vänt de här artisterna ryggen.
Nej.
Det var ju majoritetssamhället så att säga som gjorde det.
Typiskt majoritetssamhället.
Verkligen.
Aggressiva as.
Jag kan ju säga att jag har ju aldrig varit, jag har ju tyckt att det här var bra musik, men jag var ju liksom en Earth, Wind & Fire person mer än jag tyckte. Men man ser på de här Bröderna Gibb med nya ögon faktiskt efter dokumentären. Och det de gör sen, det är ju att de börjar producera musik för andra artister. Du nämnde Carola.
Ja.
De börjar samarbeta med liksom andra musiker, för de måste ta sig ur det här disco liksom facket, för de får så mycket hat. Så när Barbara Streisand ringer och frågar, kan ni göra en skiva med mig? Då hoppar de på det.
Nej, hon gjorde en duett i alla fall.
Ja, det
hon gjorde en duett med Barry
Gibb,
som jag tror heter Guilty.
Ja. Och det gick ju jättebra, det gick ju upp liksom topp på alla listor. Och det är roligt att Barry Gibb säger i den här dokumentären att han var rädd för Barbra Streisand.
Men det förstår jag.
Ja, men hon hade så, det var inte bara det att hon var en bra artist, utan hon hade otroligt, hon var så kollegisk. Jaha. Ja, hon kommer typ ena dagen jättearg, andra dagen jättekärleksfull.
Barbara.
Ja,
varför är jag inte förvånad? Det är något med hennes utstrålning som gör att, ja men det är klart. Hon är en sån där som gör att alla går lite på äggskal.
Det är roligt att hon säger det så här också liksom här på gamla dagar. Att de fortfarande kommer ihåg. Jag var rädd för henne.
Undrar vilket humör Barbara. Det är bäst att jag smyger in i studion. Och så hör man liksom muttrandena där inifrån och tänker där in. Okej. Barbara dear.
Shut up. Ja, men absolut. Sevärd. Inte minst för den här antidiskorörelsen alltså. Disco Demolition Night.
Men
1979. Men det var också en svart kille som uttalar sig i den här dokumentären som jobbade på den här arenan när det var Disco Demolition Night. Och han var någon slags, du vet, säkerhetsvakt eller någonting. Och han bara så här, men herregud, det här är ju bara en massa, det här är var som skivor med Stevie Wonder och det var bara en massa R&B-skivor, bara en massa svarta artister. Som
vad
då,
var det
som de
det var ju inte disco. Så det var ju något mycket större.
Det var något annat.
Det var det gamla vanliga jävla.
Det var liksom rasistiskt, homofobt bokbål. Det var vad det var.
Ja, det var obehagligt.
Tack för ordet. Men maten?
Min var jättegod.
Ja.
How was your veggie baga?
Den var god, men det där var ju en, det var ju för...
Det var liksom,
vad heter det för någonting? Halvfabrikat.
Det var.
Det var halvfabrikat.
För du måste ju vara kännare av det där.
Nej, den där anamma vegan hamburgaren, den har jag träffat förut.
Så att säga.
Ja. Men presentationen var trevlig. Att det kom ut på en skärbräda.
Och pommes fritesen var krispiga.
I sin egen lilla leksaks...
Sin lilla bukorg.
Ja, just det.
Det var gulligt.
Den var väldigt god också.
Väldigt god, krispig och välkryddad.
Ja. Miljön är ju bara, det är ju toppen alltså.
Ja, men nu är vi ju sådana här riktiga, tänker du på det?
Nu kommer det till och med lite bögar, det var ju trevligt.
Du är avslappnad. Du är det.
Kan du avsluta det här nu? För där går vi, nu har vi pratat så länge.
Ja.
Ja. Vi hade två boktips idag. Vi kan ju upprepa dem faktiskt, för ordningens skull. Dels var det
Liket i garderoben av Ingeborg Svensson.
Mm. Och sen var det Matrix av Laura Groff.
Så, då vet ni vad ni ska...
Nej. Och sen var det Matrix. Och sen var det Matrix av Lauren Groff.
Ja, så ner med näsorna i dem, kära vänner, så återser vi varann i fröjd och gammal om ett par veckor när luften är höstigt krispig.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.